Jana De Geer är polis, opinionsbildare och föreläsare. Som chef för människohandelssektionen inom Stockholmspolisen kom hon i kontakt med samhällets mest utsatta. Kvinnor och barn som blivit offer för människohandel, prostitution och sexuella övergrepp. Inte minst på nätet. Efter att i många år arbetat med att stärka kompetensen inom polisen i dessa otroligt svåra frågor har Jana De Geer nu bytt bana. Det blir ett samtal om en mörk och brutal sida av vårt samhälle. Ett jobbigt samtal, men som också är nödvändigt. Hur kan vi vuxna vara mer närvarande i våra barns digitala liv och därmed förhindra att de far illa? Ja, varmt välkomna till Annie möter. Det här är ju intervjuprogrammet där jag får möjligheten att sitta ner, samtala och nyfiket lyssna på mina gäster om deras hjärtefrågor men också deras vilja till att vara en stark röst för förändring. Och dagens gäst, ja, det har du säkert hört henne i nyhetssändningar, läst om i artiklar när hon har intervjuats om prostitution, människohandel men också barns brutala utsatthet på nätet. Hon är en outtröttlig röst för de utsatta och som nu har gått in i en ny roll. Och det tänkte vi prata om. Vi kommer att ta upp svåra ämnen idag om hur vi tillsammans kan öka tryggheten i vårt samhälle, inte minst när det kommer till barns trygghet på nätet. Jana De Geer är dagens gäst. Varmt välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Och så otroligt fint att ha dig här och möjligheten att få prata om både din resa och ditt engagemang men också om de här riktigt tunga och svåra ämnena. Så jag skulle vilja börja fråga, alltså vad kommer ditt driv av och ditt engagemang ifrån? Har du fått det genom ditt arbete eller kom det innan?
Att jobba med de här frågorna blir ju på något sätt att det föder ett ökat engagemang hela tiden. Men för att hitta tillbaks till grunden så tror jag att ja, men jag kan inte påstå att vara uppvuxen i en familj där vi har pratat om jämställdhet och feminism och de här tunga frågorna. Men på något sätt har det funnits i mig från början att kämpa för dem som inte kan kämpa själva. Jag växte upp i en mycket privilegierad värld och insåg väl ganska snabbt att det, även om jag då inte hade de fina orden, gav mig makt, gav mig en förutsättning att faktiskt göra någonting.
Ja, för det är det jag tänker. Du jobbar ju väldigt mycket med barn och unga idag. Alltså, hur var du själv som barn och ung?
Ja, men jag var ju som tjej, en klassisk pojkflicka som man säger, som vägrade ha klänning och kepsen bak och fram och idrott var en jättestor del av hela min uppväxt. Baskettjej, så att jag växte upp under mina tonår på basketplan parallellt med att vara en otroligt ambitiöst barn. Och skolan gav jag lite mer än allt och lite till och att de där två spelade en stor roll.
Det låter ju som att du och jag hade ungefär samma take på det, förutom att jag förutom basket och gjorde fotboll.
Exakt, ja. Men mycket driv och engagemang som barn också och samtidigt upptäckte jag väl ganska tidigt att jag kanske inte alltid tillhörde den här normen som jag var född in i. Den kontexten kunde jag känna mig fel ibland. Mm. Och att ha vuxit upp med den känslan ger ju också, kombinerat med att förstå den här makten som jag sitter på, har gett mig liksom viljan att ge till de som inte sitter på samma förutsättningar. Och hur det skulle ges uttryck var inte alls självklart att jag skulle bli polis. Utan det kom senare i livet. Utan det har varit allt ifrån att jag skulle vara journalist och gräva i det här. Och psykolog för att liksom ta om hand om som mår dåligt efteråt. Så, så att, det såg lite spretigare ut när jag var yngre. Och sen kom jag på, först när jag hade passerat 20, att det var polis jag borde bli baserat på vad mina drivkrafter låg i.
Vad intressant. Jag är ju själv polisdotter så jag har sprungit i de här poliskorridorerna när jag var yngre. Och jag tror att jag färgades av det när jag valde att bli jurist just med fokus på åklagare och lite de ämnena som du också jobbar med utsatta barn och kvinnor. Men vad var det som i 20-årsåldern som gjorde att du faktiskt valde polisyrket?
Ja, men det var dels att jag började identifiera på riktigt vad är det jag vill göra i att hjälpa utsatta. Och då hade jag börjat förstå vad människohandel var. Det här är ju ganska ny lagstiftning. Mm. När vi pratar prostitution och människohandel, sexköpslagen, så var inte det riktigt någonting som fanns när jag växte upp. Men då hade jag börjat få upp ögonen för den problematiken, den grova organiserade brottsligheten. Och det som tippade mig över kanten var en annan polis när vi satt i ett socialt sammanhang och talade om, men vad vill du göra? Vad har du för drivkrafter? Och den här personen säger till mig, men du är ju polis, det är ju det du borde bli. Och jag hade inte vuxit upp i poliskorridoren, hade ingen insyn alls i polismyndigheten. Och var så, nej men jag kan inte bli polis. Jo, sök. Ja. Sökte och ångrar inte en dag det beslutet.
Och det blev ju många år också inom polisyrket. Men nu då, efter många år som polis, så har du ju faktiskt bytt bana i livet. Mm. Du flyttade till Gotland, du bytte liksom helt, alltså lite inriktning i livet. Mm. Och är ju nu engagerad då inom Safe Selfie och den del som rör Safe Selfie Academy. Precis. Det här blir lite av en dubbelfråga, men vad fick dig att ta det där steget? Och sen, vad gör du nu i det här nya?
Ja, men steget att bryta upp från polisen och var ju mycket att jag ville utvecklas. Jag har haft parallellt med mitt arbete inom Safe Selfie har jag kunnat plugga. Mm. Så liksom mitt i livet kunna utvecklas och lära mig mer om de frågor jag brinner för. Jag har studerat genusvetenskap, fokus, normkritik och ledarskap. Så det gav mig möjlighet att helt enkelt utvecklas själv. Mm. Och som familj fick vi möjlighet att få en helt annan livsmiljö. Så att det har varit fantastiskt att få satsa på familj och sig själv på det sättet. Också då inom Safe Selfie kunna få lämna på något sätt polisen. Vi kommer ju oftast när det har hänt, när skadan är skedd. Nu har jag fått gå ut i skolor och prata med barn och unga i ett helt annat perspektiv. Samma fråga, men för att förebygga att det här någonsin behöver hända. Och få lyssna på barnen, vad har de att berätta? Vad har de för liv på nätet? För jag tror att, ja, men beroende på vad vi jobbar med och vi vuxna, vi kan tappa barners perspektiv lite grann ibland, för att vi inte är på den rälsen och lyssnar. Så det har varit otroligt värdefullt att få komma ut och möta och se de här barnen i ögonen och få deras. De har så stor kunskap om nätet som vi vuxna faktiskt inte har. Och få ta del av den och bolla det med dem och se deras engagemang framåt för att hjälpa sina vänner och kompisar.
Jag var faktiskt med Safe Selfie Academy och det kan jag säga till er som är med. Så jag har ju en annan del projekt här, nämligen min YouTube-kanal. Och där kan ni se ett helt klipp som handlar om när jag är med tillsammans med Safe Selfie Academy på en skola här utanför Stockholm och får träffa de här 12-åringarna och ja, men, prata med dem, lyssna till dem framförallt. Mm. Och jag blev ju oerhört berörd där, för att de lever ju i en helt annan värld än vad jag gjorde när jag var 10-12 år. Med telefonen eller iPaden så är det ju väldigt nära till liksom interaktion och till ja, men fruktansvärda upplevelser också. Det var ju 12-åriga tjejer där som berättade om dickpics och sådant som de själva inte kunde sätta ordet på, men som kändes obekvämt. Så när du är ute i skolorna här, vad är det eleverna berättar?
Ja, men dels så vi försöker ju i den kontext vi kommer från akta oss för att hamna i en situation där vi på något sätt blir, ja, behöver kliva in i en roll vi faktiskt inte kan, det vill säga bli skolkurator och så vidare. Så vi har ett team från skolan med som får delta för att fånga upp eventuella utmaningar. Men vi får ändå ofta början på berättelser av precis det du berättar, att man har fått dickpics eller att det är mobbing i de här kanalerna där det blir otroligt hetsk stämning, att olika typer av uppvaktande man har fått på olika forum på nätet där någon har börjat erbjuda en saker för att få någonting tillbaka, till exempel en bild och så vidare. Och det är väl liksom, om man ska säga, min stora drivkraft just nu är att vi vuxna måste börja förstå och verkligen engagera oss i barnens liv på nätet. För det är så, det är en så stor värld och det är så nära dem. Men trots att det sker på nätet och inte mot dem fysiskt rummet så sker samma skada på barnet om de blir utsatta för någonting. Och vi får inte glömma att de sitter ofta med sina telefoner i rum där de ska vara som tryggast, sina sovrum, sin säng. Mm. Och i den miljön blir de då utsatta för övergrepp via nätet. Mm. Och med vetskapen om att till skillnad från ett övergrepp som sker i den fysiska världen så finns kanske det här filmat. Det betyder att det finns kvar för lång tid. Och det gör någonting med barnen också, den vetskapen.
Så att, har det kommit upp sådana, för det är ju för er som lyssnar så är det ju en våldtäkt även om den sker så att säga digitalt. Så kommer det upp sådana grova övergrepp även i de samtalen ni är ute på skolorna?
Vi får inte dem till oss, inte erfarenheter. Och märker vi att ett sådant samtal är på gång så hanterar vi det i en särskild ordning. Men vi där skickar vi ju in liksom elevhälsoteamet och försöker hitta att omhänderta det här barnet på ett tryggt sätt. Men det som många får en aha-upplevelse, för upplägget vi har är att vi berättar mycket om nätet och vad kan vara ett brott. Och en aha-upplevelse för många elever är just, är det där våldtäkt? Mm. Att jag tvingas göra någonting på mig själv ledd av en person på andra sidan skärmen. Och det är ju fantastiskt att se att de får den kunskapen och förstår vad de har varit med om. Att den här skulden, skammen, allting som kommer efter har en förklaring i att du har varit utsatt för ett grovt sexualbrott och inte något som bara händer på nätet.
Och det är väl lite den här känslan upplever jag bland de här barnen att man vet ju inte, man tycker att det är lite skam, man är skamsen, man vet inte riktigt vad som har hänt, man vet kanske inte att det är olagligt utan allting känns bara lite udda och konstigt.
Och precis den här skammen beror ofta mycket på att tittar vi på groomingbrottets karaktär eller hur de här barnen kommer i kontakt med förövare på nätet. Så är det ju ett invaggande i en falsk trygghet av att kanske vara i en kompisrelation med den här personen som utger sig för att vara jämnårig. Och i det, långt senare då när övergreppen har skett, så finns en enorm skam i att jag gjorde det här mot mig själv. Jag satte mig själv i den här situationen. Hur dum kunde jag vara? Och så vidare. Så det finns otroligt hög benägenhet att lägga på sig själv. Och du kanske till och med har blivit lite kär i den här förövaren. Eller har fått en massa bekräftelse som du inledningsvis har mått bra av. Mm. Och sen vänds allt det här. Och det, när vi vuxna möter barnen sen, behöver vi verkligen förstå allt det här. Så att inte vi kommer där med en pekpinne och säger, vad har du gjort? För det skickar ju bara dem längre ner i den skammen. Utan verkligen fånga upp och möta dem som de brottsoffer de är.
Upplever du att det finns ett stort mörkertal här? Så att det är många som går bär på tunga saker?
Ja, det tycker jag. Och det inte bara av det jag nu upplever i möte med barn, utan även tycker jag, om vi tittar på de polisutredningar som finns, det börjar oftast med tillslag mot en gärningsman där vi har haft ett brottsoffer och sen växer de här som liksom atombomber när man börjar gräva i gärningspersonens material, dator, telefon och så vidare. Och om vi då tänker att det är ett lucky shot att vi fick den här gärningspersonen, så kan vi föreställa oss att det finns i mycket stor utsträckning.
Jag är ju själv mamma, alltså min äldsta dotter Esther är ju 6 år och man börjar ju tänka, hon sitter ju med iPad och lånar min telefon ibland och liknande. Alltså, vad är de bästa tipsen till föräldrar skulle du vilja säga för att skapa en trygg tillvaro på nätet?
Jag tänker att det här börjar långt innan de är på nätet för vi kan inte tro att vi ska få deras berättelser när de är 10 om vi inte möter dem när de är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Utan vi behöver, jag har sett avsnittet med Nina, jag tycker det är så fint det här. Vi måste stötta föräldrar i deras föräldraskap. För det är i grund och botten, det börjar när de föds i den här anknytningen i att skapa en relation till sina barn där såna här berättelser kan få komma fram.
Med så, kulturen att våga berätta och dela med sig.
Verkligen. Och att utifrån ett föräldraperspektiv öppna upp för samtal utan att komma med värderingar själv. Så jag pratar ofta om att man ska lyssna som en elefant. Stora öron, liten mun. Och det är inte jag som har myntat det uttrycket. Men det är så bildligt på något sätt för hur vi behöver möta det här. Och inte trycka ner deras berättelse, inte värdera den utan höra den. Och även då tidigare innan de är på nätet, lyssna, skapa relation med barnen. Och vi, ja men samhället, ge föräldrar stöttning för att kunna vara den föräldern. Och sen när om berättelsen kommer så lyssna och ta det på allvar. Och att skulden hör alltid hemma hos förövaren, aldrig hos barnet. Oavsett hur förloppet har sett ut fram till övergreppet.
Jag har ju läst en del där du har uttalat dig och varit med. Du pratar väldigt mycket om att just de här brotten kan man verkligen jobba med aktivt förebyggande också. Är det här du menar då? Skapa ett, liksom ett trygg relation mellan barn och föräldrar att kunna berätta?
Ja, men jag tänker dels det. Det tänker ju, när vi träffar utifrån Safe Selfie barn och unga så är det ju inte bara att förebygga att någon blir utsatt. Vi vill ju också förebygga att man utsätter andra. Mm. För i skolan har vi ju framtidens utsatta och förövare, tyvärr. Mm. Och med de här samtalen jobba med så att vi inte har, för det finns ändå de som skickar, ja men ta dick pics och inte förstår att det är ett brott. Så vi vill liksom från två håll angripa. Men jag tänker att det här att förebygga om utifrån människohandel, prostitution. Vi måste på något sätt vända hela synen på hur vi ser på människohandel eller prostitution. Och där skapa förståelse för de människor som befinner sig i prostitutionen. Och det är där jag tänker det här förebyggande. För ja, men, om man tittar på en person som köper sexuella tjänster, då brottet köp av sexuell tjänst, så har vi otroligt svårt att göra en gärningsmannaprofil. För det finns ingen som är så... Det gemensamma nämnaren är att det är män. I övrigt så är det alla åldrar, olika socioekonomisk bakgrund och så vidare och så vidare. Och i det tänker jag att det gemensamma har varit att man inte har förstått vad man bidrar till för någonting när det kommer till att ja, men, den här kvinnan fanns på nätet på en eskortsida där allt såg så frivilligt ut. Hon kan väl inte vara utsatt för människohandel. Så det här, att prata om det på det här sättet som vi gör och som ändå har hänt något i samhällsdebatten och prata om vad det här faktiskt handlar om, tror jag har en förebyggande effekt på vår samhällsnorm. På att faktiskt få bort köpare av sexuella tjänster. För med det att de individer som köper sexuella tjänster inte identifierar sig som kriminella i övrigt, har ofta ett ordnat liv, vill absolut inte bli lagförda, för det riskerar att förstöra hela livet. Så tror jag att om vi i utökad utsträckning förklarar att det här är det bidrar till grov organiserad brottslighet, det som du kanske till och med säger dig vilja bekämpa, så tror jag att vi kan göra någonting med synen på människor och därmed benägenheten att köpa sexuella tjänster.
Otroligt viktigt att, som du säger, lyfta de här väldigt svåra ämnena, för det blir ju förhoppningsvis också en aha-upplevelse för sådana som då inte ens har förstått att det de gör är en kriminell gärning. Jag tänkte på det, inledningsvis sa vi ju att du då tidigare, eller alldeles nyligen, var chef för människohandelssektionen här vid Stockholmspolisen. Och de senaste åren har ju du och dina tidigare kollegor varit med om väldigt många uppmärksammade insatser, som Operation Torsk till exempel, som har fått ett jättestort utrymme i media. Så hur skulle du säga att bekämpningen kring trafficking, människohandel, sexköp ser ut i Sverige idag?
Ja, dels tänker jag att det är viktigt, eller Insats Torsk som har varit ett initiativ, är ett superbra initiativ från våra lokalpolisområden i Stockholm. Så det, eller i Stockholm City framförallt, men det har även kommit mer ut från utanför citykärnan. Och det har liksom stärkt upp människohandelssektionens arbete. Så de insatserna ska verkligen creddas lokalpolisområdena i Stockholm som såg det här i sin lokala problembild och ville jobba för att lagföra fler köpare av sexuella tjänster. Och det arbetet de gjorde kunde ju vi använda informationen av. Alltså, ett sexköp ger ju förvisso en domköp av sexuell tjänst, men det kan ju också ge oss som människohandelssektion information om att det kan finnas organiserad brottslighet bakom. Men så som det ser ut i, jag kan tala från Stockholm och till viss del Sverige, när jag lämnade polisen så var ju Stockholm den enda regionen i Sverige inom polisen som hade en sektion som jobbade riktat mot det här. På övriga regioner i landet så har det varit fördelat på enskilda grupper och ibland på enskilda individer. Och det är väl en sån sak som jag hoppas på framtiden får utvecklas. För det är en otroligt komplex brottslighet att jobba mot. Brottet i sig inrymmer så mycket olika typer av brottslighet. Vi har ju det vi pratar om nu, prostitution och människohandel, men vi har ju också arbetskraftsexploateringen som skapar osund konkurrens i samhället. Och tillbaka till det förebyggande. Här är ju du och jag de som riskerar att begå brott för att vi anlitar en hushållsnära tjänst där arbetsvillkoren är dåliga och inte gör vår research och därmed stoppar pengarna rakt ner i organiserad brottslighet. Mm. Eller gör våra naglar på en nagelsalong där det inte är schysst. Så med just att prata om vad kan människohandel vara och vilka indikationer finns, så kan vi ju även liksom förebygga annan typ av människohandel.
Mm. Om man tittar just på sexköpen och prostitutionen, så sa du innan här att de som köper sex, det kan vara vilken småbarnspappa som helst egentligen. Så den gemensamma nämnaren är män. Men hur ser det ut på brottsoffersidan? Alltså i åldersspann och liknande. Finns det någon gemensam nämnare där?
Ja, men den gemensamma nämnaren är oftast att man kommer från någon typ av utsatthet. Och den kan grunda sig i stor ekonomisk utsatthet i ett annat land. Där du kan vara, att det i sig grundar sig på stor ojämställdhet eller brist på jämlikhet i det landet. Där vissa länder där kvinnor inte får tillgång till utbildning och så vidare. Och där prostitutionen blir det enda sättet att försörja sig. Det finns människor som lever i HBTQ, är HBTQ-personer, men som lever i länder där det är förbjudet. Som flyr länder för att kunna leva öppet med sin sexuella läggning. Mm. Men som då hamnar i klorna på människohandelsnätverk. För att man identifierar dem som lätt offer. Till Sverige, där vi har barn och unga som är uppvuxna i Sverige. Och som genom tidigare övergrepp hamnar i en ångestspiral. Där att hamna i prostitution blir typ av sätt att ångestdämpa.
Mm. Självskada.
Ja, och det här tycker jag är så viktigt. Det har blivit väl uppmärksammat sista tiden, och när vi pratar självskada här, att så många som så viktigt har påpekat att det är ju männen som skadar de här barnen, men att det i sig innebär en tillfällig lättnad hos den här individen som är utsatt, men som sen skapar mer ångest och mer ångest och mer ångest. Och ja, men det, Matilda Hoffling är ett exempel på individer som jag tycker på ett starkt och modigt sätt berättar om spiralen från att vara utsatt för grooming till den dagen hon hamnar i prostitution och vad det gjorde med henne. Så
det var ju så otroligt starkt att berätta detta också. Alltså, jag tror det berörde ju alla som lyssnade.
Verkligen.
Och också viktigt tror jag att berätta för att jag tror att det blir ett stöd till andra att kanske komma ut och beskriva sina erfarenheter också.
Ja, verkligen. Och det som jag rekommenderar det här sommarpratet till alla jag möter. För jag tycker att det är så otroligt viktigt.
Ja, lyssna nu på det.
Ja, verkligen. Men det som jag tyvärr ibland möts av, inte bara gällande det sommarpratet utan ta andra tv-serier och annat som har berört ämnet, är att nej, men jag orkar inte höra. Det är för tungt. Och det tror jag är farligt om vi ska komma till bukt med det här. Då måste vi som inte är utsatta orka höra. Mm. Vi måste orka förstå vad det handlar om. För det är ju våra barn potentiellt. Eller det är människor som lever runt omkring oss. Och prostitutionen och människohandeln förekommer i våra trapphus. Mm. I vår absoluta närhet. Mm. Och det är en otrolig, en enorm källa för kriminella tillgångar. Mm. Som måste börja liksom få den uppmärksamhet som krävs för att komma till bukt med det.
Jag träffade en kvinna som de senaste åren har levt som, alltså varit utsatt för människohandel och kom från ett annat land, kom hit och har levt på ett brutalt sätt med många sexuella övergrepp. Träffade henne för bara någon vecka sedan och hon hade kommit loss genom då Talita, den organisationen som finns, och nu faktiskt har ett vitt jobb och jobbar här och liksom, men har ju så otroligt stort trauma, självklart, och liksom kommer ju få leva med det här och bearbeta allt detta. Mm. Och jag tänker både på det men också på polisens verktyg. Vad skulle du säga behövs, vad behöver vi politiker göra för att polis och andra ska kunna jobba med det här mycket mer effektivt?
Jag tror att vi, ja, men som så mycket annat, behöver titta på det holistiskt och från flera olika håll. Polisens Att stärka upp polisen är jätteviktigt. Det är en myndighet som har otroligt högt tryck och många jobbar väldigt hårt. Men det är också att acceptera att det här ska få fortsätta hända. För vi kommer in när det har hänt. Så polisen måste få så mycket verktyg att vi kan jacka i det brottsförebyggande arbetet och inte bara jobba i kölvattnet av brottet. Mm. Och vi behöver titta på, ja, men vi pratar ofta om straff, och straff har olika funktioner. I polisens verktygslåda har straffet funktionen att den öppnar upp för hemliga tvångsmedel till exempel. Så när vi poliser tjatar om strängare straff så är det mycket för att det ger oss verktyg att göra mer än vad vi kan göra idag.
Och få fram mer bevisning helt
exakt.
Enkelt.
Ja. För tittar man på vår lagstiftning kring det jag har jobbat med så är det människohandelsbrottet och grovt koppleri som ger oss förutsättningar till att koppla på hemliga tvångsmedel. De andra har för låga straff, så koppleri av normalgraden kan vi inte göra det till exempel. Och tittar man i övrigt sexualbrottslagstiftningen så är det ganska tunt på straffvärdena där också.
Det är ju jätteviktigt det du säger, för att ibland när man pratar om, ja, men man slentrianmässigt säger skärpta straff, men bakom det ligger ju då möjligheten att få fler lagförda och fler dömda, och då måste man ju ha bevisning.
Precis. Man måste tänka på köp av sexuell tjänst. Det är idag inte ett brott mot person. Det betyder att personen som är i prostitution får inte brottsofferstatus om vi inte har ett koppleriärende bredvid. Och det här behöver ses över för att kunna ge brottsofferjourer och andra möjligheter att fånga upp de här människorna på ett bra sätt. Mm. Och stärka, ja, men, kommuner och landsting i vården. Hur ska man ta om hand någon som är så traumatiserad? Mm. Hur ska vi stärka upp med skyddade boenden och så vidare och så vidare. Och bemötande, stöd för den som har varit utsatt. Och även mot skolan. Ge skolan verktyg att jobba förebyggande. För jag älskar att jobba med safe selfie. Mm. Men min dröm är ju någonstans att det här ska kunna gå ut i linjen. Att det här ska vara något som varje barn i varje skola i hela Sverige får ta del av. Inte för att just vi har varit där eller någon annan som jobbar med samma sak.
Men både som polis och så även i det här arbetet som du gör nu så möter du många tunga livsöden, förmodligen en hel del frustration också. Så här, hur hanterar du de här delarna?
Ja, men, när jag jobbade som polis så tycker jag ju att bara att veta att jag varje dag gör något i den här frågan gav mig ju så mycket energi. Och försöka jobba för nya lösningar och utveckla arbetet. Idag så kommer energin mycket av att se hoppet som det ger att träffa barn. Att se när lampan tänds och även i läraren bredvid måste jag säga att se när liksom det här händer. Att aha, är det det här det handlar om? Och någon lärare som sa jag måste springa hem till mina barn och prata med dem. Det ger mig ju sån, ah, vad bra, det är en till som gör det här arbetet. För någonstans så måste vi alla göra det. Du och jag som föräldrar, du och jag som våra barns kompisars föräldrar, för att kunna vara trygga vuxna och föra in i hela samhällskroppen att nätet och den fysiska världen är på samma sätt verklig för våra barn. Vi kan inte hantera det olika, utan vi måste vara lika närvarande i båda. Och det finns en massa olika sätt att prata om det här, men jag brukar använda att du måste göra ditt barn lika surfkunnigt som du förväntar att det ska vara simkunnigt innan du åker till strand, låter dem gå själva till stranden.
Det är jättebra del.
Ja, jag tänker att
min dotter går ju på simskola nu.
Exakt, men inte i surfskola.
Nej.
Så tänk att vi skulle inte skicka våra barn till stranden och säga lycka till om vi inte var helt bombsäkra på att de skulle kunna simma. Och vi gör det inte förrän de är tillräckligt gamla för att kunna vara där själva heller. Och så måste vi nog tänka med nätet, att ge dem förutsättningarna, sakta förlänga tömmarna tills vi ser att yes, du grejer det här.
Om man tittar några år framåt nu, alltså 5 år eller liknande, vad är den största förändringen som du hoppas ha uppnått liksom inom de här frågorna?
Men en attitydförändring i stort kring övergrepp på nätet. Att vi inte längre säger jag orkar inte se, utan säger jag har sett och jag vill göra förändring. Jag vill vara en del av det här genom att vara närvarande. Förälder, vuxen, lärare, vilken kontext du än befinner dig i. Att hitta, för alla kan göra någonting. så många gånger jag har fått säga, jag vill bli polis och jag kan jobba med det här. Du behöver inte det. Du kan bara genom att vara du, genom att i din arena hitta vilket sätt du kan jobba förebyggande och göra det. Som chef på ett företag, sätt upp policies för internetanvändning, för resor på jobbet. Hur ser vi på att någon köper en sexuell tjänst när vi är utomlands? Alltså, det finns så mycket vi kan göra i den kontext vi redan befinner oss i. Vi behöver inte bli poliser allihopa, även om det skulle behövas.
Vi behöver fler poliser, ja. Men man kan också jobba med det här ja. På många olika sätt, kan man väl säga. Ja. Men den sista frågan här då, jag tänker, om du nu stod som justitieminister här i höst efter valet, eller statsminister också för den delen, och på det här fältet, från barns utsatthet till människohandel och trafficking, alltså vad är det enskilt viktigaste som du känner att du skulle vilja göra som politiker?
Satsa på det förebyggande arbetet ute i skolorna, ut och prata med barn och unga. Och nu har vi ju en ny, i skolan ska man ju få en ny utbildning gällande samtycke. Och samtycke. Jättebra, in med det här i det paketet och prata om hur det här sker på nätet. Göra oss kunniga kring de här frågorna och stärka upp så att inte lärare sitter och undrar hur ska jag göra det här, jag kan inte, utan de måste få verktyg och resurser för att göra det. Och ja, men, det första jag skulle göra, och från vänster längst ut till höger, kroka arm och hitta långsiktiga lösningar. För tittat på polisen, det är en stor myndighet. Snabba, kortsiktiga beslut. Vi hinner inte med, utan vi springer åt ett håll och sen ska vi springa åt det andra 4 år senare. Det går inte, utan det måste vara över mandatperioder så att vi som myndighet, nu säger vi även om men så att polisen får en chans att verkligen hitta en takt och jobba och inte behöver springa mellan bollar som flyger.
Så långsiktigheten, men också den här insikten om att trygga vuxna ger trygga barn.
Ja. Verkligen.
Det är ju väldigt bra slutord, tycker jag. Ja. Det är dags att runda av det här, Jana. Och det här är ju ett ämne som verkligen berör på djupet. Och det är ju precis därför som vi måste prata om det. Jättestort tack till dig, Jana, för den här tiden. Och för de oerhört bra medskicken som du har gett till mig som politiker. Men också till er som har lyssnat, tror jag, som har fått viktiga verktyg till era barn eller till era syskonbarn i det här arbetet att skapa just trygga barn på nätet. Har ni tips och idéer på andra ämnen, andra spännande personer som ni vill att jag ska möta, kommentera gärna här nedanför, så hörs och ses vi snart igen. Hej då!